Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på en film vi gillade och diskuterar om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, i studion Erik Broström,
yes.
Ola Aurell, Fanny Agazzi och special guest Jonas Pike.
Tack så mycket, trevligt att
graffitilegend
vara här.
Och animationsnörd.
Tack, ja, jag behöver nya sådana.
Du är specialinbjuden för vi har tittat på filmen Who Framed Roger Rabbit från 1988.
Jag har inte sett den sedan dess.
Nej, men du såg den 88 med, kan jag tänka mig.
Absolut.
Minns du liksom hur liksom, så här, snacket kring den innan den kom och när den kom?
Jag minns att jag jobbade på hos en illustratör och som gjorde mycket så här, skivomslag och liknande. Han hade väldigt mycket tidningar och litteratur kring det här. Men jag minns inte var jag såg filmen eller så. Alltså, jag gick nog inte och såg den på bio utan jag fick nog se den kopia eller någonting.
Okay.
Men... Så jag minns den som att jag inte brydde mig jättemycket om den. Och jag kände lite likadant nu faktiskt. Ja. Vi kan komma till det sen.
Ja, det är klart vi kommer till det. Hur minns ni den här?
Hemifrån.
Ja.
VHS. VHS, familjen. Uh-huh. Jag såg den ett gäng gånger.
Uh-huh.
Alltså, jag har sett den ett gäng gånger. Det förvånar väl ingen.
Nej. Ola?
Jag var ju i perfekt ålder för den här, så jag minns det som en jättestor grej när den kom. Jag måste ju varit 11-12 där någonstans. Och jag minns hur den blåstes upp och lyckades då få in sig själv som en, det här är en teknisk sensation, vi ska göra dokumentär om det här. Så det var som att Aktuellt gjorde reportage om den här sensationen när den kom. Det fanns ingen hejd på hur mycket gratis marknadsföring den fick.
Nej, så minns jag det också. Du då, Fanny? Du var inte i den åldern, va?
Nej, jag är ju född 85, den kom 88. Men fan, det var ändå... Alltså, det var ju en sån här film man såg ofta. Jag minns att liksom, man såg den på fritids när det regnade. Alltså, såna där grejer.
Jag har bara sett den en gång. Jag såg den på bio. Mm-hmm. Och sen har jag fått känslan att... På något sätt att den har försvunnit. Att när vi pratar om det nu så blir det så här, varför har inte den varit på tv med jämna mellanrum?
Exakt.
Varför pratar ingen om den här? Är det för att den var dålig? Och sen börjar jag tänka så här, för hade de problem med rättigheter? För den är ju rätt så här speciell att de har både Disney och Warner Brothers. Har det varit något sån här konstigt med den?
Varför? Det låter som en rimlig förklaring till att den inte att det är knepigt liksom. Eller för dyrt att visa den.
Det var i alla fall svårt för dem att få till det rättighetspaketet och att någon kommenterade att det skulle vara svårt att göra om den ens. För att...
Alltså, det går inte att göra om. Nej. Jag jobbar ju med barnprogram mycket.
Mm.
Disney är ju, och jag tror att det är möjligt att det var efter det här som typ Musse är med i en mordscen nästan. Alltså, liksom i den, han fick göra vad han ville tydligen, den här regissören. Han hade rättigheterna. Jag vet inte hur han hade fått det. Men nu, idag, det skulle vara omöjligt. Eller efter det här, det skulle vara omöjligt.
Ja, men Disney har ju alltså, Disney har till och med sagt, kanske på skämt, så här, men varför har ni inte gjort en uppföljare? Det är ingen prinsessa med. Och det är ju strax efter det här så blev ju liksom USA:s regler för vad man får, för åldersreglerna förändrades efter det här, för det är jättemycket vuxet material, alltså vuxet innehåll i den här. Det är ju, det är en alkoholist med, det är ju massa sexuella insinuationer. Det är jättevuxet, men den var till för en yngre publik.
Jag minns att det var en grej i Sverige också, för jag tror att den hade 11-årsgräns, men att det var kontroversiellt för att det finns en del otäcka grejer. Han blev mosad av en ångvält och alltså på den tiden var ju inte sex så känsligt. Det var ju helt okej att visa nakna bröst.
Nej,
för barn.
Och USA har väl alltid haft lite mer problem med det.
Vi har kommit lite närmare dem nu på något sätt. Vi har liksom harmoniserat oss med USA där, men på 80-talet var det ju väldigt så här antivåld. Barn skulle ta skada om de såg någon bli slagen liksom.
Ja.
Men sex var sådär, det ansågs mossigt att bli upprörd över.
Det är som är så smart med den här filmen, att allt våld kan ju läggas på de här animerade figurerna. Som
ja,
är,
förutom när han blir mosad, för det tycker jag nog var den otäckaste scenen, när han fastnar på ångvälten med klister.
Men han är ju en tur.
Jag vet. Så då
men
kan man ju...
spoiler, Fanny!
Oj,
jag har inte sett klart sluten.
Erik har inte sett klart.
Men jag minns den som det också, exakt. Så jag hade samma upplevelse som du. Jag minns den stora hypen kring det. Jag minns att nyheterna gjorde grejer på det. Det var liksom... alltså, jag har någon bild av att Stina Dabrowski var med och du vet gjorde intervjuer eller sånt. Alltså det var den nivån på hypen kring det. Alltså som du säger, gratis marknadsföring på ett sätt så när du vet en hel medievärld bara sluter upp.
Ja.
Och sen såg man det på bio en gång. Och sen försvann den från medvetandet.
Ja.
Och så var det ingenting mer längre utöver det liksom.
Jag såg den ju massa gånger efter det. Ja. Så för mig försvann den inte.
Nej, men du är speciell.
Jag är en speciell person.
Nej, men jag har också ett minne av att det var en så här... oj, det regnar ute.
Mm-hmm.
Låt oss... Ja, jag är sjuk. Jag får hyra en film. Haha, ja. Yes.
Men också det var
men
så...
lite läskig också. Ja. För PG ångvält och jättepattar.
Ja, pattar som har animerats så att de rör sig i motsats rörelse än vad en kvinnas bröst rör sig i tyngdkraft. Alltså när de ska gå ner så går de uppåt.
Aha.
De vill ju accentera brösten lite så att de satte animationen så att de går uppåt när de ska gå neråt.
Mm-hmm.
Liksom, när de promenerar. Men den blev ju en superhit och den blev en jätteframgång. Men den var för dyr att göra. Alltså att de fick godkänt för 30 miljoner och den kostade 70 till slut.
Jävlar!
Och Zemeckis ville göra det här kanske man ska prata med en animationsnörd om i och för sig, men jag läste lite på att han ville
vi hade haft en sån i studion.
Ja. Men jag läste lite i alla fall, vi kan ju bolla över men han ville bryta tre regler och det var att ha kameran rörandes så att det inte bara var att du klistrade en tecknad person på en redan fast kamera utan den skulle röra sig så att kraven på animation skulle bli mycket svårare, mycket mer med skuggor och ljus att de tecknade skulle vara mer och att de skulle vara hålla i riktiga saker, vilket de gör. Pistoler och cigarrer och bevälter saker och så.
Just det.
Och det var också jättedyrt liksom.
Ja.
För det har ju funnits sådana här filmer innan, eller hur?
Inte så avancerade, tror jag.
Nej, men typ så här, om man tänker Dunderklumpen. Alltså, eller liksom tecknat och på riktigt. Liksom.
Jo, men det som skiljer dem var väl då att de hade en stilla kamera.
Mm.
Och här så spelade de in filmen. Jag tror de spelade den tre gånger eller någonting. Delvis med dockor och sen med skådisarna och sen alltså filmen. Och sen applicerade de ju på teckningarna på figurerna som de hade då ut. Alltså de hade ju alltså färdiga dockor i de storlekarna de skulle vara så att de aldrig lämnade den storlek de hade så att säga. Så att de alltid passade. Och även skuggor och sånt plockade de ju upp. Det.
Just det. Jag minns att jag såg någon bakom film. Det var väl också som gick på SVT också. Eller någon så här inslag. Där dels stod de och pratade med tennisbollar på pinnar. Liksom, för att se så här, exakt var ögonen ska vara.
Mm.
Men sen hade också... Är det Bob Hoskins, va?
Ja. Yeah.
Han hade också... Det var någon snubbe som var så här, utklädd till kanin. Liksom. Kanin-outfit. Röda hängselbyxor.
Det är Charles Fleischer. Alltså han som gör rösten.
Som bara står där liksom.
Han behövde inte vara där.
Nej.
Alltså det var så här... De var så här... Varför har han klätt ut sig? Ja. Typ.
Får jag göra han
här? Nej, men, det är bra. Det blev liksom såhär, jag går in och jag säger repliken härifrån, men jag har kanin. Och det var till och med att de som jobbade på set var typ såhär, jag tror inte det kommer bli en bra film när kaninen ser inte bra in.
De hade inte förstått vad de jobbade
han
med.
Gick av setet, så då var det exakt som den där efter den första scenen. När Roger Rabbit går av setet och bara, oh, I can do better.
Men det jag minns från det som chockade mig när jag var 12 år och såg den på bio var ju den här höjda nivån av animation när de gör den här tecknade filmen precis i början.
Ja, just det.
Den här 5-minuters filmen, ja. Som är en tagning och sen som visar sig vara typ en inspelning av en scen.
Mm.
Att just det här med skuggorna, att så här, de speglade sig i det här blanka köksgolvet och man tyckte att det var så här: shit, nu har de höjt nivån på animation. Tänkte, känner du, alltså, fick du den vibben också? Minns du liksom nivån av animation?
Alltså, jag har ju stört mig på sån animation länge, så här DuckTales-animation. Jag har ju lite lätt allergisk mot det. Jag gillar ju klassisk gammal animation där gubbarna mer eller mindre bara står och studsar lite till musik.
2D?
Ja,
verkligen. Så mycket 2D som det
jag
bara
har
går.
Väldigt svårt för när det blir så här. Jag blir mest lite yr.
Men kände du det när du såg den första gången också?
Jag vet inte vad jag ogillade då. Jag tror att det var färgerna jag inte gillade då. Mm. Alltså färgsättningen. För jag såg lite, jag kunde inte hålla mig från att kolla på den här hur de hade gjort filmen, alltså The Making Of.
Ja, och
där fick man ju se de svartvita teckningarna. Och där tyckte jag det var riktigt snyggt. Så hade de bara tagit bort färgerna, ja, hade jag nog gillat filmen mycket, mycket mer.
Ja. Du är purist på det sättet.
Ja, det kan man säga. Färger är något som jag har problem med.
Jag känner så med musik. Att, du vet, när man hör du vet, Whitney Houston och hennes kör sjunga upp inför konserten backstage, så låter det mycket bättre än själva konserten. Du vet, för att det är bara röster. Liksom.
Mm. Ja.
Men apropå det ni snackade om innan, om varför den inte har synts igen. Det är väldigt mycket, jag vet inte om ni upptäckte det var väldigt mycket cigarettreklam. Alltså det var verkligen Lucky Strike överallt, mer eller mindre, och bebisar som rökte och liknande. Så att,
ja, just det.
Kan också ha en del att göra med att den inte visas.
Ja. Ja.
Den är ju lurig med åldersgrejerna på det sättet, att den är ju inte så särskilt kontroversiell som vuxenfilm, men som barnfilm så lägger den sig hela tiden på gränsen.
Ja, det kanske är det som är problemet med filmen, att den lägger sig lite så här, att det är oklart vem den ska tilltala. När vi hade testvisningar så var det 18-19-åringar som var på dejt, de drog. Alltså så här, och Alex säkert ut var så här, oh shit, den kommer floppa, och så mycket så var så här, jag tänker inte ändra någonting, det här kommer flyga för det här kommer flyga för yngre. Men de var skitnervösa för att de visste, det känns inte som att de hade koll på vem det här skulle vara för liksom.
Nej, och det är så, Pixar numera är ju mästare på det, att så här, tilltala barn och vuxna, alltså du vet, en hel familj kan gå på en Pixar-film och få ut någonting av det.
Ja, ja, visst.
Men det här känns som att de har missat helt i så fall, om de ska liksom tilltala fler, för du kan ju inte ha liksom det ska rökas och så här, boxas i ansiktet och en snubbe är alkis och du vet, och sen har du barn som ska gilla liksom roliga animationer och roliga gubbar liksom.
Ja. Men är det inte lite alltså så här. Men om man tänker Simpsons då.
Mm.
Den publiken.
Den är väl tydligare vem den är riktad till.
Där tycker jag att de har gjort det lika bra.
Ja, alltså, men jag tror att du måste, balansen är väl att det här är 88 och den ska tilltala allihopa. Man vill ha det här, den här perfekta formulan som Disney har nu. Eller Pixar. Alltså, där tillfredsställer vi den åldern, där tillfredsställer vi den åldern. Alla går därifrån och är nöjda. De hade ingen mall för det på det sättet här. Jag tycker inte att jag tycker inte att det är en barnfilm. Jag tycker att det är för en äldre publik.
Jag tror att det funkar för båda, men jag tror att det kan vara lite olika om man är Disney eller om man är Family Guy eller South Park. För de har till exempel också både ung och äldre publik, och där kan man ha sprit och cigaretter och det funkar, det är ändå så här 8-åringar som kollar på det. Men då är det ju nischat som att här är det lite...
Ja, det är lite raunchy. Här vet vi att det här är till för vuxna egentligen.
De vet vad de gör. Och det var ju också kontroversiellt, till exempel med South Park framförallt i början.
Ja,
men det flög, och sen nu har de fortsatt kunna arbeta den traditionen. Film så där på bio känns inte... Det känns mer som de har valt en annan väg. Att nej, vi styr upp så att vi har inte alkoholister på samma sätt.
Nej, och allting har ju med marketing att göra. Alltså vem marknadsförer filmen till? Och det har ju jättestor betydelse för hur filmen kommer flyga sen. Det här var inte en flopp. Nu pratar vi som att det var en flopp. Det var den mest framgångsrika filmen 88.
Ja, det var det. Och det här att den gick över med dubbelt och mer därtill.
Ja.
Det jobbar den igen.
Liksom. Ja, alltså world gross för den här, så siffrorna jag hittade var 329 miljoner.
Oh, två kronor.
Mm, två kronor.
Två kronor.
Tre kronor, då får man inte sin åt.
Ja, men den spelar in 329 miljoner och den kostar 70 miljoner. Så det är klart att den...
Ja.
Ekonomiskt är det ju en framgång.
Men för jag får lite den här känslan. Det handlar ju, den är ju, den kom ju 88, men den utspelar sig på 40-talet.
47, ja.
I Hollywood. Ja. Liksom där, så här, den här movie town-känslan, sådär.
Mm. The golden age of Hollywood.
Ja, there's no business like show business. Ja, sådär, liksom, den känslan. Och det får man ju, alltså den är ju enormt gubbig, sexistisk och lite rasistisk. Det och, så, och det måste det ju varit även för 88s standard.
Ja, det är det nog. Jag tycker att den är ganska retro på det sättet.
Jo, retro från 40-talet.
Jag räknade på det. Det tog 6 minuter innan en gubbe kallade en kvinna för tuts.
Ja, och det är också en bebis.
Det är en
bebis. Sorry, tuts.
Excuse me, tuts.
Ja, precis. Och så bara, there's broads there. Alltså, du vet, bara
det är, ju en flirt med gamla noir-filmer och det här själva story-idén av att avverka kollektivtrafiken och tjäna pengar på bilar och så. Det skulle vara en crime noir och vad heter han? Robert Towne som skrev Chinatown och sen The Two Jakes med Jack Nicholsons karaktär. Det här skulle vara trean. De tog det manuset och gjorde Roger Rabbit av det.
Oh my god.
Ja.
Oh my god.
Det är inte ovanligt. Så gjorde de ju med manuset som flög runt i Hollywood som heter Simon Says. Det gjorde de till Die Hard 3. Vi stoppar bara in John McClane och så gör vi om det.
Ah,
så det är inte ovanligt att man gör så. Men det här var liksom ett sånt manus som flög iväg och gjordes inte. Så det är ju lite av en parodi på en noir-film.
Ja, det är klart.
Alltså, jag
tänkte verkligen på Chinatown när jag såg... Alltså det första, när det kom in var så här... Oh, fan vad det här är...
Ja, men jag tänkte nästan... Fan, säger de inte någonstans... Och det gör de inte. Typ så här... Forget about it. It's Toontown.
Alltså, jag hade verkligen velat ha på den repliken. Ja, på den repliken. Jag läste precis apropå att det är såna här manus att Pretty Woman i sin första version var en sån här väldigt konstnärlig, jätteallvarlig film där hon dör av en överdos.
Det var supermörk. Ja. Det var supermörk.
Och sen var det bara så här, nej, det är inte det här folk kommer
vilja
se.
De
vill se prinsessan får på sin prins.
Men jag tror att till och med de körde det slutet för testpublik.
Ja. Liksom. Det var typ Lilja Forever. Ja. Alltså originalmanuset.
Ja, och sen så såg de Richard Gere och Julia Roberts tillsammans. Och
jag har hört skräckhistorier om sådana håll, alltså manuspitchar till executives. Det kommer in en manusgubbe så här, och så säger han, berättar om sitt manus och så säger han så här: well, there is a spy and he has a wife och filmchefen var så här: there's no wife, go on.
Jag älskar det.
Så man kan ju bara tänka sig att de gör precis vad de vill med folks manus. Ja.
There's no
way. Go on. Ja, men alltså, storyn i korthet då. Animerade karaktärer är på riktigt. De typ produceras i någon jävla fabrik eller någonting.
Ja.
Mm. Och en stjärna är Roger Rabbit. Han är gift med Jessica Rabbit. En filmchef blir mördad. Nej, det är inte filmchefen.
Jo, det är filmchefen.
Men det är en annan som blir mördad också. Mm. Och Roger Rabbit blir huvudmisstänkt där. Sen måste han hålla sig undan lagen för att få upprättelse i ett senare skede.
Ja, just det. Filmchefen blir mördad senare.
Ja, precis.
Det är Acme som blir
just det.
Huvudmordet.
Ja. Och det är väl ganska simpel story. Så har vi en alkoholiserad privatdetektiv som försöker få ihop sitt liv och sitt arbete.
Och han jobbar egentligen inte med Tooms. För hans brorsa blev mördad.
Han har en backstory där, ett trauma. Mm. Men det var väl det att han hade jobbat med Tooms. Så det var ju därför Roger Rabbit dök upp hemma hos honom.
Ja, precis. När brorsan levde så var de ju hela tiden i Toontown och löste brott.
Då hade de clownnäsor på detektivfesterna.
I like work in Toontown.
Vad var det de hade gjort? De hade fått långben fred från spionage.
Ja, exakt.
Och vad var det med? Jag satt där och kollade in vad det var för klipp. De tidningsklipp som låg på bordet. Vad var det med? Det var någonting till. Det var något med Kalanka och Knattan också.
Ja, någonting med Mr. Pig tror jag. Ja, precis. Knatte för att inte chatta in och kidnappningsdrama.
Ja, just det.
Ja, men man kan tänka sig att det är en vårdnadstvist som ligger bakom att brorsönerna bor där ändå.
Exakt.
Men
Fick ni när, alltså för det jag minns då från så den sist, vilket var 1988, att Jessica Rabbit var ju så fruktansvärt het.
Mm-hmm.
När man såg den nu igen i liksom ett nytt ljus i dagens värld, fick ni den här real doll kopplingen till Jessica Rabbit?
Nej. Real doll?
Ja, men du vet, det är knulldocka.
Ja, knulldocka.
Modern knulldocka.
Alltså, menar du,
utveckla.
Blev det pirrigt?
Nej, jag menar att... jag menar...
Förlåt, jag är från Barnkanalen.
Nej, ja, det blev det då, herregud. Alltså, den kille som säger att ni inte har runkat till Jessica Rabbit ljuger.
Ja, men alltså, det blev pirrigt för mig också. Ja. Jag menar, det var
men,
ju sex.
Men nu, liksom. Alltså, nu finns det ju sådana här real dolls, så här väldigt verklighetstrogna dockor som man ligger med.
Ja.
Mm. Jag fick den liksom, referensen komma upp i huvudet när jag såg Jessica Rabbit igen. Att så här, det här är någon sorts... Det här är någon sorts real doll-situation. Det är ju inte, någonting som har en själ egentligen. Det är ju animerade karaktärer.
Just det.
Och han blir kåt på Jessica Rabbit.
Så in i helvete. Mm. Kan du inte rulla fram någon i slutet på hennes sång? Hör ni att det är en kille som kommer?
Nej!
Va? Men jag är lite besviken över att det är ingen här, som får stånd. Och det blir såhär boj, oj, oj.
Mot slutet när hon drar sig mot Valiant.
Man hör någon som är tyst. Sen prasslar med papper.
Inte riktigt med det.
Oh! What the fuck? Det är därför det inte går att marknadsföra till hela familjen. Det går ju inte. Du kan ta en gubbe som kommer i bakgrunden. Oh!
Är det någon som vet hur många kvinnor som var med och gjorde den här filmen? Om det var någon överhuvudtaget.
Ja,
det här känns ju som en
är det hon som sjunger och så är det Kathleen Turner som var 9 månaders gravid när hon gjorde rösten.
Kathleen Turner sjöng inte utan hon var bara rösten.
Ja, precis. Det är en som sjunger och så Kathleen Turner.
Ja.
Men du menar alltså som var med i produktionen eller som producent?
Ja, för jag kollade på filmen den, Behind.
Ja.
Där var inte en kvinna med.
Nej,
vad jag såg i alla fall.
Nej, det är väl det som är, förenar både Disney och Tredje Riket. Så svåra att jobba med och bara män.
Det är ju en klassisk...
Det var även en speciell sorts män, skulle jag säga.
Ja.
Tydlig, välfungerande Asperger.
Oh, excuse me, tots.
Hög Asperger.
Jag gjorde också lite matten sen. Jag tänkte, den kom 1988, den utspelade sig 1947. Hade vi gjort den här podden lite senare, om några år, så hade det varit nästan 40 år sedan den gjordes.
Mm.
Och den utspelade sig för 40 år ännu tidigare.
Ja.
Alltså, så det har gått nästan lika lång tid nu mellan när filmen kom och den utspelades.
Det är ju en...
Det är crazy.
Alltså, fast på vissa sätt så är nog ändå även 80-talsfilmkvinnor inte Jessica Rabbit generellt. Och jag skulle nästan säga att även om man ser sådana femme fatale från 40-talsfilm så är de generellt tuffare tjejer än vad Jessica Rabbit är. Hon är verkligen så...
Hon är väl ganska tuff?
Ja, hon är lite tuff.
Nej, hon är tuff front.
Ja, hon är lite tuff, men hon är ju mer sex och en bra fru än vad hon någonsin är tuff eller särskilt självständig. Och
ja, hennes sista replik är I'm gonna make you a carrot cake.
Alltså hon är en väldigt... Alltså hon är en konservativ kvinnosyn även för 40-tal skulle jag säga. Men det är också lite kul kanske att verkligen servera den enormt så här 40-tals sexbomb rakt av utan att gardera sig. Liksom, det är ju lite kul att de inte garderar sig, att de faktiskt har cigaretter och dålig syn på könen.
Eller liksom,
alltså, det är ju en del av charmen i filmen ändå, att man tar ut de svängarna också.
Ja, precis.
För att man har tortyr och sånt också.
Ja, det här är 40-talet. Någon har, alltså a guy... en animatör, en kille, Walt Disney, eller alltså, har ritat henne. Hon ska vara en snygg tjej. Alltså det funkar ju.
Och det fanns ju en sån grej också, även om man följer såna gamla så moralpoäng kring serietidningar. Det fanns liksom en period när serietidningar tilläts vara lite naket. Det fanns när, du vet, djungelkvinnor där man fick se lite rumpa. Mm. Och sen så fanns det liksom upprörda föräldrar som gick in och styrde upp det här. Vi kan inte ha det här snusket liksom. Så det fanns liksom under perioder.
Alltså både i USA?
Ja, i USA framförallt. Men både inom Hollywoodfilm tidigt 30-tal och sen i serietidningsvärlden under period så fanns det så här en liten frizon där folk fick leva ut och vara lite snuskiga tills föräldralobbyn och kyrkan gick in och styrde upp det. Liksom. Vad är det barnet tittar på egentligen? Och Jessica Rabbit är ju ett typiskt exempel på en sån incel-animatör som sitter någon på 40-talet och går alldeles för långt och sen så kommer en morallobby och säger att det är för mycket bröst liksom, du kan inte göra så här.
Idag gör den personen, motsvarande person, gör ju de här spelen försök hålla dig från att komma.
Ja, ja, precis. Ja, det är undervegetation liksom. Kultur kan vara undervegetation. Det är precis som att vissa så här datorspel på 80-talet gick ju extremt långt med vad de kunde göra för att det var så billigt och undervegetation och ingen tog datorspel på allvar. Så du kan ha sån här, nu ska vi avrätta lite barn här som belöning för att ha klarat banan. Och det fanns för att du kunde göra ett datorspel i en källare. Och,
ja, det var en underground-kultur mycket mer.
Ja, det var liksom...
Det värsta var väl såhär...
Det var som att göra porr liksom. Ja, på samma sätt var det lite grann som att göra porr, att göra så här deckare som gavs ut billigt eller göra serietidningar. Det var inte högkultur ännu, utan det var något snaskigt som sålde bra.
Harlekin.
Ja, typ...
Men det var liksom, alltså, det där vet jag inte liksom hur väl det kan översättas. Det kanske du vet mer, Pike, alltså, för jag tänker mig serietidningarna i Europa var väl mer snuskiga och mer förvuxna.
Ja, men vi hade inte det. De hade ju någon sån här självcensur som heter Comics Code som var en stor grej. Det var ju många tidningar som var tvungna att lägga ner för att de inte fick lov att visa massa olika skräckgrejer. Men det gick ju alltså, till mig. Jag har ju sett vissa tidningar. De var ju ganska grova. Det kunde vara en snubbe som stod med sin hustrus huvud avhugget liksom, på omslaget.
Crumb?
Yxa i hand. Nej, inte Crumb. Crumb verkar inte ha brytt sig så mycket om det där. Han har kört sitt eget race.
Ja. Hur visste man att de var gifta?
Det vet, alltså, det var så bilden såg ut. Jag har inte läst just den serien, men det var ganska grova grejer. Så att, de behövde nog lite göra det lite snyggare.
En pratbubblare står, I killed my wife.
Ah, nej, men det var mer att det kändes som att det var uppenbart att det var det handlade om. Men oavsett, jag tänkte på, ni snackade innan om Jessica Rabbit och vem hon kunde vara modellerad på. Jag kollade upp det och så såg en massa namn som jag
tagit. Du gjort research och grejer.
Jag är ju tillfällig här, så att jag visste inte hur mycket
vad som vi uppskattar det som fan, vi bara känner så här, fan, vi borde göra det också, känner jag.
Men jag kollade upp det och då var hon ju modellerad efter vissa pin-up tjejer som fanns på riktigt, alltså riktiga skådisar och sånt. Men det var inte det jag tänkte på när jag såg henne första gången och inte nu heller, utan jag tänkte på en tecknad film som hette Red Hot Riding Hood. Jag vet inte om ni har sett den.
Nej.
Jag tänkte hela tiden, är det hon de har plockat ut och använt igen? Och där är också, även där så är det många rörelser, alltså de har verkligen tagit de här tecknade figurernas rörelser mycket från dem, just den filmen.
Det där, jag läste att det var en av inspirationerna.
Jag känner igen det.
På IMDb så stod det någonting om det.
Jag känner igen det där Red Hot Riding Hood.
Mm. Kolla upp det.
Jag känner igen, alltså jag får någon flashback till att jag var 7 år och fick erektion.
Jag med.
Men jag vet inte, jag är inte hundra.
De är ganska lika, de har lite samma färger.
Okej.
Okay, alltså hårfärgen och klänningen och liknande.
Ja, just det. Ja. Vad var det för någonting?
Jag vet, det var väl en moderniserad saga, alltså vad heter den, Rödluvan och vargen saga. Uh-huh. Och det var ju någon varg då som var på någon, i någon bar som blev tokigt kär i henne. Och sen tog sig hem till henne och där var mormor. Och mormor var en väldigt kåt tant som...
Det är en Tex Avery.
Exakt, en Tex Avery.
Just det.
Tex Avery minns jag var jätteroligt. Mm. Ja, det var ju som en godisbit varje gång man kom över någon liten Tex Avery.
Ja, Tex Avery hade väl lite funktionen där på det företaget. Nu vet inte jag vad företaget var, men det var Goldwyn Mayer. Jag minns inte riktigt, men de som gjorde de här Bugs Bunny och liknande. Jag tror till och med att det var han som kom på den här sägningen Bugs Bunny har, den här med WhatsApp Duck. Även om inte det var han som sa den, men det var han som kom på den. Men jag tror inte att det var han som, eller han tecknade väl en del, men sen blev han en huvudanimatör, lite som Richard Williams var i den här filmen. Alltså, han kanske var med och gjorde ganska mycket, men han gjorde ju inte grovarbetet, utan han gjorde grundarbetet.
Berätta om honom.
Om Richard Williams. Ja. Han är den som jag har lärt mig mest animation av. Men det är också det för att på den tiden när man kunde ladda ner utan att ha någon skam i kroppen så drog jag ner 16 DVD med hans animationsskola som jag kan rekommendera till alla som vill jobba med animation, alltså tecknad animation, så är det extremt matnyttigt.
Okay.
Mm-hmm. Där lär man sig väldigt mycket om hur det funkar.
Aha.
Han dog i höstas.
Jaha.
Men...
Vad är han mest känd för?
Ja. Alltså, han är uppenbarligen mest känd för Roger Rabbit, men och att han alltså den här DVD-serien, vad hette den? Den hette The Animator's Survival Kit.
Okej.
Okay. Ja. Men jag vet inte, det jag tycker han är bäst, eller som han har gjort som jag tycker är absolut mest intressant, är The Little Island, tror jag den heter, som är en riktigt snygg tecknad film. Jag tror han gjorde den helt själv.
Aha.
Kolla in den.
Är det Looney Tunes?
Nej, jag vet inte vem det var som gav ut den. Okay. Det var han som gjorde den i alla fall.
Men är han liksom Looney Tunes Walt Disney? Kan man säga
det? Vet, han har jobbat på många olika ställen. Aha. Men han jobbade väl som längst, tror jag, mot slutet upp hos Aardman Studios i England.
Jaha!
De som gjorde Wallace & Gromit. Där anställde de ju riktigt proffs.
Aha. Men tycker du att han gjorde den här, eller kände du att det kunde varit någon annan som hade gjort den här filmen bättre? Jag vet att ett tag så pratade de om att Don Bluth skulle vara
animations. Jag har ingen aning om jag skulle vara bättre faktiskt. Nej. Jag tror att han är rätt man för det här. Aha. Men jag har ju lite svårt för just den nivån han uppnådde, alltså det där med att de kunde ha de rörliga kamerorna och att det blir bara DuckTales som åka i en berg-dalbana.
Ja, typ. Just det, ja.
Nu fattar jag vad du menar med DuckTales. Det är ett jävla, ja, ett jävla åkande.
Ja, exakt. Man blir bara yr.
Ja, just det. Nu minns jag.
Sen tappar man intresset för figurerna för att de är knasiga varenda sekund. Det är lite som säkert många har med Jim Carrey när han är som mest tokig. Liksom. Man sist bara, det här är... Är det någon story här?
Mm.
Eller är det bara tokerier som läggs på varandra?
Just det. Ja, men, och det är det som också är den här grejen. Ja, hon är sexy. Då är hon plain bara sex. Och tecknade figurer är tokiga. De är galet tokiga. Allting är clowns. Och skor som går av sig själva. Alltså sådär.
Ja, men jag tycker nog på ett sätt att ett av de största problemen med filmen är just Roger Rabbit.
Jag håller med.
För det var det jag sa. Jag sa det när vi lämnade förra podden. Att jag var såhär, undrar hur den håller. För Charles Fleischer, han har inte gjort så mycket sen dess. Liksom. Det här är ju typ det han åker ju runt till konvent och lever på det här. Jag kan inte tänka mig att han har en annan karriär så. Jag har inte kollat upp det. Jag bara, det är så.
Han har inte sågit av sig de här öronen.
Han såg de kaninöronen. Nej, men det märks när han pratar om det, att det är någonting speciellt med honom. Det känns som att, jag vet inte hur han fick det här. Och det var inte så många andra de letade efter. Däremot Judge Doom och Valiant, alltså herrejävla, jag kommer läsa upp sen. Alla var tilltänkta för de rollerna.
Mm. Men
jag ska läsa upp. Ni kommer, alltså jag skrattade när jag kollade upp där. För att det bara kom namn på namn på namn. Men Roger Rabbit känns det som att de var typ så här, men han får det.
Ja.
Och det känns lite som att han är så flamsig liksom.
Ja, Tom Hanks tilltänkt.
Du skojar, det är klart att Tom Hanks var tilltänkt.
Men det är väl något med hela...
Jag kan säga till Jonas att varje film vi har snackat om så har Tom Hanks varit tilltänkt som i rollen.
Men det är något med karaktären som inte är bra. Alltså jag skriver upp det, alltså vad som är problemet med filmen, och så skriver jag att det är Jar Jar Binks med problemet med den här filmen.
Ja,
det är lite Jar Jar.
Det är väldigt mycket Jar Jar, det som är dåligt med karaktären.
Ja.
Det är liksom som en karaktär som att någon i sitt huvud så är det här roligt. Att någon är gapig och what you doing? Och så är det så bara jobbigt liksom.
Bra,
de är pressad situation och de bara what can we have?
Ja, men alltså, i Roger Rabbits desperata försök att vara likable så blir han det mest olikable karaktärer. Men, som
jag tror att de har tänkt exakt likadant med Jar liksom.
Men det är som, alltså, det är som att se någon bomba på scenen riktigt hårt och vara desperat liksom.
Och
det blir så jävla mörkt.
Allt han vill ju få folk att skratta.
Jag vet.
Och han dubblar upp varje gång. Han bara så här, okej, det gick inte. Jag dubblar upp. Han är som en spelmissbrukare som har tiltat.
Till och med, nu har jag ett skämt som kommer hålla. Jag låtsas vara fast spel. det han klovar så att vi nästan dör. Mm. Om inte det blir kul i längden, då vet jag inte vad.
Jag tror att det här förutsättningen är att bli en rolig karaktär. Alltså men de bara missade målet fullständigt.
Ja, alltså det är något med, för det, jag tycker vissa momenten, även om jag menar, det är ju liksom så här tecknad filmskämt, men som att han fastnar i handkloven och kommer loss för att det skulle bli roligt, eller när han säger emot honom så att han börjar säga emot sig själv. Så, jag menar, jag tycker det funkar som gags. Jag tycker bara inte att karaktären Roger Rabbit är rolig. Nej. Liksom. Jag tycker nästan vilken annan karaktär som helst hade varit...
Nej, men han är så otroligt sorglig.
Ja.
Jag hade hellre sett att den hette, att den handlade om Daffy Duck.
Ja, alltså frågan är varför för Roger Rabbit, jag trodde så här, jag har ju inte gjort så mycket research som till exempel Jonas och ni andra. Men jag trodde att Roger Rabbit som karaktär var liksom på, eller så här, skapad för den här filmen. Men sen kollar jag upp nu på Wikipedia. Han var ju någon karaktär från 1981 eller något sånt där.
Ja, det finns böcker som den är baserad på, den här filmen.
Jag hade ingen aning, för det är första gången jag någonsin såg Roger Rabbit när den här filmen kom. Jag hade ingen aning om honom innan. Men jag tänker så här, varför gör man en... varför gör man en karaktär som inte är så känd? Alltså, varför tar man inte, som du säger, Daffy Duck? Varför tar man inte liksom Mickey Mouse? Varför, alltså...
Ja, det blir ju en annan film då. Det är också det här är ett unikt samarbete. Det har ju inte hänt sen. Det här är första gången det händer, och det har inte hänt sen dess att Daffy Duck och Kalle Anka, alltså Donald Duck, är i bild, alltså att de är i samma film, Bugs Bunny och Musse Pig. Mm. Det var till och med så att det var Touchstone Pictures som producerade, det var Disney som ägde, men Warner sa så här: okej, men om ni ska ha våra karaktärer, då ska de ha exakt lika mycket scentid. Så det är därför det är Daffy Duck och Kalle Anka som spelar piano, det är därför det är Bugs Bunny och Musse Pig som åker fallskärm, och det är därför det är såhär, that's all folks, och så kommer Tingeling i slutet. Så det var liksom, det var nog ganska spänt läge till de karaktärerna, men då är det ju en annan produktion, då är det en Musse Pig-film.
Ja, det är kanske därför, det var neutral mark då, alltså Roger Rabbit var,
jag
var kanske lättare i så fall att...
Jo, men precis. Men varför måste han vara så otroligt sorglig?
Alltså, jag köper att han är sorglig. Jag tycker bara att han är gapig. Alltså, att det är inte kul.
Jag har inget emot karaktären. Jag tycker bara inte om... Jag tycker Charles Fleischer är lite...
Du gillar inte rösten?
Nej, det är lite Jar Jar för mig faktiskt.
Ja, han är ju ganska lik Jar Jar bara i själva uttrycket. Mm. Jag har två filmreferenser som jag tycker är roliga. Det ena är, den minns jag togs upp redan 1988, för de började prata om det här tekniska, nya, man blandar animerat och verklighet. Och då är det liksom tvungen att ta upp, vilket är lite roligt, den Sången om Södern, eller Song of the South som den heter, en film från 1946, som du är ganska ökänd för att den är skyler över slaveriet väldigt mycket. Det är en nostalgisk bild av gamla Södern med fina sånger, och den uppfattas så efterhand. Så det är den enda Disney-film som inte har getts ut på DVD, så där, för att det är en sån, den finns inte lite grann. Men eftersom den också var en pionjär, den blandar animerat och verklig film då, så var de ändå tvungna att nämna den.
Är det
den
så
varje gång
att de har så här ritat på leenden på slavarna?
Nej, men det är en sån här härlig svart farbror, lite Morgan Freeman, fast han lever i gamla Södern och är nöjd med allt och går runt och visslar och tycker att våren är härlig.
Ja, det är väl den låten, zippidi-dooda, zippidi-dee.
Och han är, man får tänka, han är slav när han sjunger sången.
My, oh my, what a wonderful day.
Jag är inte säker på att det nu spelar sig under slaveriet, men det finns den atmosfären av att det här... lite som Borta med vinden är det, samma andas barn, att de verkligen skyller över slaveriet. Mm. Och de enda slavar som syns vill ut och slåss för sydstaterna.
Nej, om jag inte får plocka min bomull, då vet jag inte vad jag ska göra!
Jag tror inte det finns någon scen i hela filmen som inte har en tydlig referens till en annan film.
Nej, det är väldigt...
Det känns väldigt tydligt att de har suttit med massor med lappar och sen lyckats
pussla ihop. Ja, exempel. Mm.
Det är bara allt. Av vilken scen som helst så finns det en...
Okej,
vi bara kollar på huvudrollsinnehavaren, inte Roger Rabbit då, utan vad heter han? Eddie. Han är väldigt, alltså mer typecastad deckargubbe finns ju inte.
Nej.
Så där ser en deckargubbe ut, exakt sådär.
Absolut, en deckargubbes kontor ser ut exakt sådär.
Och jag tror det är som alla scener är... på något sätt, och all dialog har någon referens till någonting annat, en annan film framförallt.
En film som man också tänker på, eller tv-serier då, Westworld tänkte jag på. Just jaha, speciellt om man börjar tänka på det här lite, för jag läste någon artikel precis om det här lite mörka, och man börjar fundera på hur det här Toontown fungerar, att de är andra klassens medborgare, och man kan börja tänka på Jessica Rabbit, att det är kanske någon som sitter och ritar sådana varelser som blir sexdockor för folk, och de har inga rättigheter. De kan liksom avrättas när som helst. De har noll rättigheter. Ja. Och det finns också mycket så här segregation, att de får uppträda på klubbar där bara människor får sitta i publiken.
Precis,
så
det är ju en blinkning till just hur det var, segregeringen mellan svart och vita, att det fanns ju sådana klubbar där de bodde liksom blandat, och så var det så här humans only, whites only och så. Det finns ju en allegori över de tecknade att de behandlas som svarta.
Och det är coolt att det är med, och det är coolt att man har, som tittare accepterar man rätt mycket, för man lever sig in i Bob Hoskins. Han tycker illa om alla Toons. Det är ju superrasistiskt.
Nej, men sen får man ju
Toon kill my...
Och byt det till N-ordet i alla.
Alltså, men, det är byt det till C-ordet. Alltså, det gamla är ju Coon, liksom. Det var det folk sa på den tiden. Och det är ju rasistiskt, vet du.
Har du tänkt på det?
Nej, jag tänkte på det först nu. Men
det är ju stenhårt. Åh, herregud! I hate goddamn Toons. No! Åh, vad hemskt.
Men obs,
de är så här, du vet, de är så här dansar, de är så här, snälla döda mig inte. Jag börjar förstå Roger Rabbit mer och mer. Det är så här, han dansar och så här, du vet, försöker bara så få publikens gillande så att de inte ska hänga honom i ett träd efter.
Jag skulle inte gråtit om de hade lynchat Roger.
Ja, men det är ju för att du är rasist.
Ja, okay. Men alltså, men det där är just, för jag tänkte också lite på X-Men och det där när jag såg så här, men okej, man hade kunnat gå in i det här då. Segregationen och dessutom att Toons inte kan dö. Jag menar, de är ju livsfarliga för människor. De kan ju, alltså, det finns ju inte en scen med en Toon och en människa där inte människan i något avseende skadas. Mm. Liksom.
Nej, men det är sant.
Så att jag menar, de kan ju bara ta över världen så snabbt.
Ja, man ska hålla dem kort.
Precis. Ja, men de får aggressiva otyglar.
De kan få ett kylskåp i huvudet 28 gånger.
Ja, precis.
Mm. Men de dör om de blir dippade i dipp. Mm. Som jag förstod, det är en sån blandning,
en
lösning man gör.
Crack.
Nej, men det är en sån lösning man använder för att ta bort
penklar.
För att ta bort animation på visst material, alltså bensin, terpentin, bla bla bla. Så det är en blinkning till att så här, det
vad
är så
roligt.
Vi
jag tror att de bara
bort.
Hittat på, men att det är nej. Nej, okay.
Som all solsprit man gnuggar så försvinner teckningen liksom. Ungefär.
Någonstans. Men så har jag förstått det. Jag har aldrig animerat något i hela mitt liv. Jag bara läste mig till.
Jag hör det här med algorin över Toon och Coon. Mm. Men alltså håller den jämförelse, alltså vad gör den här filmen med segregationen?
Nej, men det är bara en kommentar.
Men det är också subjektivt. Jag tycker på ett sätt det är en styrka jämfört med Westworld, som tar det på så stort allvar att man börjar tycka. Eller jag hittar en massa inkonsekvenser och konstigheter redan, och kan till slut inte se på den. För att det är sådär, nej men vänta lite. Ja, men jag behöver inte ta upp min Westworld-kritik här. Men
du har rätt, den är väldigt pretentiös.
Ja, men den är pretentiös, men den är också, men just därför så börjar man hitta konstigheter i den. Och varför skulle de vilja åka dit och våldta folk bland folk de känner? Alltså det blir så mycket så här konstiga grejer. Men är den här där det bara är under ytan, så sitter man och accepterar att det är klart man måste segregera Toons. Liksom. Sen undrar man, fast vänta lite nu. Varför får inte de titta när Toons uppträder? Och, jag vet inte, jag tycker det är lite coolt att den bara kör på och låter det ligga så i bakgrunden.
Det är för att de skäl.
Ja, det fanns väl
de också är smutsiga, det luktar konstigt.
Den där kopplingen med vita handskar som fanns i, det här kanske någonting ni känner till, var det kommer ifrån. Det var något så här, vad du vill, eller är det så det heter?
Ja, just det, ja.
Det var ju mycket för att de hade svart sminkning eller var svarta. Så hade de vita handskar för att de skulle synas när de var framför ansiktet eller sin svarta kläder. Samma sak gäller ju Musse Pigg och de figurerna. De var ju kroppen var ju mest svart. De
just
hade de vita handskar så de skulle synas.
Ah, okej.
Okay. Jag hörde det nyss. Var det här någonstans vi sa det i program här? Men att svarta, de liksom sminkade sig svartare.
Ja.
För att det var det som var stage liksom färgen.
Det var ju minstrel shows hette det väl, och det kunde vara både svarta eller vita som, och båda sminkade sig svarta och uppträdde som liksom karikatyrer på svarta.
Och läppstift och supervita tänder och vattenmeloner och
jag tror även svarta kunde uppträda för svarta med blackface och göra svarta karikatyrer. Alltså det fanns en sån korsbefruktning.
Ett problem som jag såg, eller som det mitt största problem med den här filmen var ju att de var så oerhört glada i själva i det här tekniska. Det var hela tiden, allting var bara från liksom första scen till, och så rakt igenom filmen, så var det ett showcase i så här, kolla vad vi har hittat på nu. Det här är den nya tekniken, vi är så här, vi är cutting edge. Så att, och då var det bara som att, alltså väldigt många scener var, eller saker som hände i scener var bara för att visa att man kunde göra det.
Ja,
och så drev inte storyn framåt.
Det är ett jätteproblem efterhand nu när det är inte så imponerande längre helt enkelt.
Nej. Det var väl mitt största problem med den här filmen, att det var liksom så här, ja, vi har fattat. Ni kan göra de här grejerna. Mm. Ni har blandat, men ja, nu då. Och det var väl ballt kanske 88 när man aldrig hade sett någon liknande och var 12 år gammal.
Mm.
Men sen går det några år och så blir man så här.
Det är också en av anledningarna till att det inte kommer att göras igen. Det blev väldigt dyrt.
Ja.
Det var väl så att de producerade, tecknade mer än ett år innan de ens var inne på ens att koppla ihop filmer. Ja. Alltså det tecknade och de hade inte kommit till efterproduktion överhuvudtaget efter ett år.
Mm.
Men även, alltså de gjorde
jag
väl pengar på
det? Jag tror att de ritade 24 bilder i sekunden också. Och att varje bild var färglagd också för hand i tre olika lager eller någonting.
Åh, vilket slöseri, för det är inte ens snyggt.
Jag är också provocerad. Men jag gissar ju att animationsstudion där, gjorde väl någon test och sen så kunde de ju beräkna hur lång tid det tog och då visste de hur mycket pengar de kunde få. Så de gjorde väl så komplicerat och bra samtidigt och försökte hålla nere den tiden ändå för att få loss pengarna.
Okay.
Så de hade nog väldigt god ekonomi då.
Men är det här liksom sluttampen av rent tecknat? För att ganska snart så börjar de väl börja använda datorer, så datorassisterad.
Ja, och återanvända en massa animationsmaterial. Det såg man ju även i den här filmen, men där såg det ut som att de hade tecknat ovanpå gamla filmer. Så när det dök upp massa andra kända figurer som inte då var en del i filmens handling, alltså inte då Droopy som hisspersonal eller vad det heter, eller någon annan, utan när de bara fanns med i rummet, då var det ju tydligt att de hade plockat från andra filmer.
Ja, och det var ju Disneys grej. De gjorde ju till och med det i etablerade Disney-filmer, att man återanvände snövits animationer i Robin Hood och så till exempel. Och det var ganska vanligt, men sen började det komma lite mer datateknik, om jag har förstått det rätt, typ vid Skönheten och Odjuret där, det var en berömd dansscen där det var så och sen kom ju Toy Story och allt sånt där, men det var ju nästa decennium.
Var inte Aladdin mattan i Aladdin var väl den första datoranimerade?
Ja, just det.
Eller har jag fel? Rätta mig om jag har fel.
Jag har ingen aning.
Jag hörde något om det. Att så här, den mattan, allting annat var tecknat.
Ja.
Men just den mattan var datoranimerad.
Ja, och det är ju någon sekvens när han flyger där som också var så där, titta vad vi kan göra nu.
Ja,
med,
precis.
Och så tittar man på det nu. Och man bara,
då var det cutting edge. Ja. Liksom. Nu, det ser ut som det är gjort i en PlayStation 2.
Av ett barn.
Ja precis.
Vill ni höra lite vilka som var tilltänkta för rollen?
Ja,
kör.
Okej. Vi gör så här för att inte diskutera alla för länge. Så gör vi så här att jag säger namnet och ni säger ja eller nej om ni tycker att det hade passat.
Okej.
Okay. Det här är de som var tilltänkta för Eddie Valiant som gick till Bob Hoskins.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Bill Murray.
Ja,
ja,
alltså hade det blivit bättre.
Ja,
hade det blivit bättre.
Håller med.
Ja. Faktiskt.
Mm. Charles Grodin.
Vet jag inte vem.
Vet inte vem det är.
Han är han med De Niro i den här det var någon som tipsade om den i AMK-gruppen. Han ska Charles Grodin och skitsamma. Det är inte viktigt. Om ni inte vet vem det är så vet ni inte. Mm. Dan Aykroyd.
Ja, hade också blivit bättre.
Ja. Mm. Michael Richards, alltså Kramer.
Jag vet inte för Kramer 1988 vad det var för någon karaktär.
Men han är ju så skruvad i sig. Ja. Det kanske blir två Jar-Jar.
Ja. 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 Pierce Brosnan.
Nej,
inte i någon roll.
Han vill man ju inte ha som Bond.
Nej, så jag skulle inte vilja ha någon som såhär, sitter i receptionen på filmbolaget.
Okej, okay, Rowan Atkinson.
Nej.
John Candy.
Han känns animerad.
Mm. Rick Moranis.
Ja, vem är det?
Älskar en krympte barnen, Ghostbusters, liten nörd, glasögon.
Ja, varför inte?
Jo, han har ju funkat.
Ja. Mm. Jeff Bridges.
Mm.
Nej.
Han är för snygg. Han var för snygg 1988. Nu Jeff Bridges. Uh-huh. Jeff Bridges nu hade gjort en bra.
John Goodman.
Ja, och känns också animerad. Känns tjocka människor animerad?
Jag det? Tror att det är det nu.
Man kanske kan animera honom så att hans rör sig som Jesus.
Ni ska, jag har inte ens kommit en femtedel. Nu plöjer de bara för det. Tim Allen, Brian Cranston, Ed O'Neill, John Ritter, Kurt Russell, Kirk Douglas, Robert Redford, Jack Nicholson, Ed Harris, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Chevy Chase, Danny DeVito, John Travolta, Tom Hanks, Mickey Rourke, Richard Gere, Robin Williams, Michael Keaton, Dudley Moore, Michael Biehn, Gene Hackman, Joe Pesci, Robert De Niro.
Wow.
Vilken jävla, och det var bara för Eddie Valiant. Vill ni höra vilka som var tilltänkta?
Danny
för...
DeVito hade ju kunnat ersätta honom. Men de är också väldigt lika.
Ja, de är lika. Ja, men precis. Jag hade, av dem så tycker jag Bill Murray hade gjort fantastiskt jobb.
Ja, men jag tror det också. Det behöver någon som är den extrema kontrasten till allt det här galna liksom, som balanserar upp det.
Joe Pesci hade ju lite den vibben på väg mot ensam hemma och så. Mm. Men det var innan, så att jag vet inte varför de hade tänkt honom där. Han tjuren från Bronx i sig liksom.
Ja, han hade inte velat ta honom. Men flera av de andra, jag tyckte inte på Hopkins ser så bra. Han saknar någon dimension, tycker jag, i den här.
Ja, kanske.
Jag vet inte, det var något med komisk timing, att det är svårt att spela mot den här animerade. Han är bra, liksom, han gör en vettig roll så, men jag går inte igång.
Men han är ju tvungen att stå och titta på den här mannen som inte behöver vara där, som dessutom har ett par kaniner.
Jag kan fatta att det är svårt, och det är samma sak, det är ju klart det är svårt att få till en så här riktigt bra erotisk spänning mellan honom och en animerad figur och sådär, men alltså jag hade inte varit orolig för att byta honom mot någon annan skådespelare.
Han känns som ett extremt safe val. Han är jämfört med alla de här som du listade nu, Erik, känns ganska karaktärslös.
Bob Hoskins? Ja, jag vet inte. Jag tycker han gör ett bra jobb.
Det är svårt att inte vara en straight guy bredvid de här tunesen. Men,
jag tycker också att han gör ett bra jobb. Men han, det är inte som att han lyfter det hela till skyarna heller, tycker jag.
Nej, det gör han inte. Men det kanske är lite rollen också. Alltså, det är lite svårt.
Kanske lite mycket begärt
också. Alltså, problemet är ju inte han, utan problemet är ju kaninen, såklart.
Ja. Det var till och med någon som jobbade väldigt känd inom animation. Jag kommer inte ihåg vad som var så här. Jag tycker det är problem när jag har mer sympati för den icke-animerade än den animerade.
Ja, alltså det är något med att man inte har sympati, men det är ju samma med Jar-Jar. Det är samma bara den här första 5-minuters filmen med babyn. Ja. Att även där känner man bryr sig inte om den jäkla kaninen.
Nej, men dö för... när han åkte in i ugnen, jag bara yes! Nej.
Ja, men det är inte ens det. Det är inget, man blir bara så här trött på honom. Det är en
så känner jag
bara.
Nästan med alla nya filmer där det är mycket, mycket 3D eller så animering och sånt. Att man fäster, man bryr sig inte om de dör eller lever. Och då tappar man ju intresset. Man vet ju om att de kommer att klara sig.
Nej, men det kan vara så. Det kan vara 3D som är boven. Jag bara känner för lite för kanindjuret.
Här kommer lite Judge Doom då. Vilka som var tilltänkta. Tim Curry, men han var för läskig. Alltså clownen det Tim Curry. Sting.
Ursäkta?
Ja. Artisten.
Ja.
Roxanne!
Roxanne! I wanna build a freeway! John Cleese.
Sting är ganska bra i filmen Dune, som i övrigt är även mycket blandad.
Ja, just det. Just det. Ja, så ser det kanske var därför de fick det. John Cleese, Richard Attenborough, Christopher Lee, Arnold Schwarzenegger, Donald Sutherland, Roddy McDowall, Dennis Hopper, Christopher Walken, it's a freeway. Vincent Price, John Lithgow, Willem Dafoe, Dustin Hoffman, John Malkovich, of course, Gabriel Byrne, Tim Robbins, Michael Keaton, Alec Baldwin, Richard Gere, en del var dubbla liksom. Gene Hackman, Michael Richards där också, Dudley Moore, Robert De Niro, Al Pacino, Kevin Spacey, Ron Perlman, Tommy Lee Jones, Ray Liotta, Thomas F. Wilson som spelar Biff i Tillbaka till framtiden, och Jeff Goldblum.
I'll kill the
rabbit. I'm gonna dip it and build a freeway.
Det är skönt att det inte är Jeff som fick den rollen.
Det var asnice med Jeff Goldblum.
Jag tycker det är jättebra som det i alla fall. Jag tycker han gör ett alldeles lysande
Christopher
jobb.
Lloyd, han läste tydligen manus och så läste han presentationen typ så här: in kommer Judge Doom. Han blinkar aldrig, han bara, han är en tun. Han listar ut den, han läste manuset.
Jaha.
Och han gör inte det, han blinkar aldrig när han är nu har han ju glasögon så det är svårt att se, men han blinkar aldrig när han har en shot liksom.
Aha.
Det är imponerande.
Och det är tecknet på att man är en tun alltså.
Uppenbarligen. Är det någon betyder av oss det, som har alltså, blinkat
i allegorin
då?
Betyder det att han är en svart man som lyckas förklä sig till en vit man?
Ja, men om man tittar på hans tänder, man ser ju nästan att han är animerad, den karaktären. Man ser ju typ att det är smink och hans tänder är ju helt bananas. Jag tänkte på det nu att så här, det här borde jag ju tagit som 8-åring.
Ja.
Att det här är ju en tun.
Ja, just det.
Det är nog fel med honom.
Mm. Jag tänkte på speglingarna i glasögonen. Att de var animerade redan första scenen han dök upp.
Mm. Ja. Mm.
Coolt. Jag tänkte på
sen,
att han
sen visste jag det sen gammalt. Men jag hade inte läst på innan. Alltså jag hade inte kollat upp det innan jag såg filmen.
Nej, men det är tydligen så att de har fläktat hans kappa också. Så att även i miljöer där det inte ska vara någon... så rör sig lite kappan lite som antyder små hintar liksom att han inte är på riktigt.
Jag minns inte att jag tog den när jag såg den på bio när jag var liten, och jag minns ingenting av det.
Nej.
Jag minns förvånansvärt lite av den här filmen.
Men
jag har sett den en gång. Jag minns alltså den inledningsscenen som var så här, den här galna tecknade filmen 5 minuters. Så jag minns Jessica Rabbit, och så minns jag när Roger Rabbit dricker en shot och blir det blir helt tokig.
Ångvälten. Nej.
Nej, det var långt in i filmen. Jag minns de här pistolkulorna i den animerade pistolen.
Ja, just det, dum-dums.
Dum-dum bullets. Ja. De 6 stycken. Så var jävligt racist.
Ja.
Nu så här i efterhand. Ja, det var en indian och en mexikan och
vad snackar de? Det är ju världens mångfald i de där kulorna.
Ja.
Men allt det där går på det där charmiga 40-talskontot för mig. Jag har inga problem med det.
Det är ett sätt för vita människor att komma undan med rasism. Hej, vi låter det utspelas 1921. Då kommer vi undan med allt.
Jag tänker att det är så nu för tiden att allt utspelar sig på 80-talet, för att då slipper man ha så mycket mångfald.
Nej. Killar som ju ser ju de 50-talet. Det är så mysigt där.
Det är det andra skälet. Jag vet inte vilket som är skälet och det andra är en bonus. Men det, jag tror att det ändå underlättar mycket. Sådär att, varför har ni inte några hispanics med? 80-talet läste du kanske manuset. Det står 1982. Okej, nästa fråga.
Precis. Ja, just det. Jag kom på nu, eller jag hittade det här. Spielberg, han har ju producerat det här såklart. Hans...
tjena. Förlåt.
Spielbergs första val var Harrison Ford att spela Ed Valiant, men han var för dyr.
Jag hade inte velat se det.
Han är kanske inte så rolig på det rätt sätt.
Nej, jag tycker inte att han ska hålla sig till sitt Indiana Jones i så fall.
Men vem var det som spelade i Indiana Jones, den här skurken som där ansiktet smälter, en nazist? Påminner väldigt mycket om Justin.
Väldigt mycket som Christopher Lloyd, ja.
Nej, det är Glover. Vad heter han? Inte Crispin Glover. Fan heter han?
Och det var han jag tänkte på när jag såg Judge Doom.
Ja, nu när du säger det, väldigt likt.
Också,
och det var ju också en Spielberg-film. Så jag tänkte honom.
Spielberg har säkert någonting med det. Jag vill att han ska se ut som en Gestapo.
De är inte superlika, men absolut, man kan dra den. Julian Glover heter han. Just det, han är med i Game of Thrones också, sån där gamla gubben i flera säsonger. Ja, precis, han är skurken i... Nej, men Christopher Lloyd är ju liksom, hans största roll är ju Doc Brown i Tillbaka till framtiden. Ja, alla gånger. Såklart.
Uh-huh. Men jag tror jag minns den här filmen mest som en transportsträcka mellan det att man såg den snygga tjejen och ångvälten.
Så det var snygg tjej, jada jada jada, ångvält.
Ah! Ångvälten! Och allt det där andra, det är ju obegripligt. Även nu när jag såg om det, jag bara, jag hade kunnat bespara. Alltså jag menar, det är ju ganska obegriplig konflikt.
Den är lite rörig. Jag känner att jag är väl så här apologetisk hela tiden, men de här filmarintrigerna är ju alltid sådana, alltid för röriga.
Aha.
Ja, det är Chinatown ju också, om du tittar på den. Den är också ganska så här innevecklad.
Det finns några, vad heter The Big Sleep eller något sånt, eller vad heter de där? Det är någon som är så ökänd för att den är helt så här obegriplig intrig.
The Big Short.
Går ihop.
Menar du finanskrisen?
Nej. Det är någon sån här 40-50-talsfilm som är baserad på någon Raymond Chandler. Det är en sån här Humphrey Bogart-grej som är Lawrence Bacall. Det finns jättebra scener i det. Men det är också så här, om man försöker få ihop intrigen så är det så jävla vad...
Är det L.A. Confidentiellt?
Eller Confidential.
Alltså, jag har inga problem att hänga med, men jag har ju sett den här filmen 200 gånger, så det kanske är därför som jag tycker att den...
Men hänga med, men hans motiven, alltså bovens motiv, alltså allting är lite oklart. Men sen så är det ju för sig lite roligt att han bara, jag förstår inte.
Men det ska vara så i sådana kriminalhistorier att det är den och den säger det, men det visar sig att den har ljugit om det och den i själva verket bla bla bla, och är hon med eller mot mig, och jag tycker den följer sin mall ganska väl utan att vara särskilt...
Ja,
jag tycker storyn är ganska roliga, såna här detaljer som att typ såhär, när han en tjuvåker där säger, hey mister, you don't have a car? Who needs a car? We got the best public transportation in the country. Och LA är såhär ökänd för att vara värdelöst. Och det bygger på en sann historia. Det var ju så att biltillverkare avvecklade all public transport i LA för att bana väg för liksom mer. Alltså, så det finns ju någonting roligt kitschigt med att det är typ såhär, oh my god, it's a tune, surprise, not really, only a tune could come up with a silly plan of a freeway, typ.
Jag tyckte att det var överraskande roligt när det var hela hans masterplan var att bygga en motorväg,
och han hade tänkt att
det kommer vara små bensinmackar, motell, jag har räknat ut
allt. Billboards as far as the eye can see. My god,
inga bilköer någonsin och sådär.
Men är det här någon typ av såhär hip Är det typ Karl-Bertil Jonsson?
Ja, det är kul att det är så futtigt liksom.
Vem är Karl-Bertil Jonsson?
Alltså, jag menar, är det någon typ av så här resan till Melonia-tanke?
Menar du att det ska finnas en miljötänk i det?
Nej, men public transportation, eller vadå? Det är så mycket som handlar om det där.
Det var väl den tidens Västlänken eller någonting som de diskuterade? Eller något.
Med Dennis-paketet. Det är en väldigt dyr sångfilm.
Jag tyckte det var en ganska fin så här, social kommentar till liksom så här att... för att det är uppenbart att filmmakaren eller manusförfattaren eller vem det nu är ville kommentera att så här, alltså, infrastrukturen i Los Angeles är fucked up.
Ja.
Och det var nice förut. Mm. Det fanns kollektivtrafik överallt. Mm. Men nu har några så här korrupta människor liksom bara förstört för samhället. Mm. För bara av profitskäl.
Men jag tyckte de gjorde det på ett väldigt charmigt sätt också. Ja. För att det är också lite av ett skämt bara att skurken har en sån löjlig plan.
Jag tycker det är jätteroligt.
Att det, är liksom, det blir inte sådär Tage Danielsson skriver på näsan hela den filmen handlar om, nu ska vi prata om motorvägar, utan typ att han har den här ganska tramsiga planen. Det är som att jag ska göra ostkaka liksom, alltså, det är en dålig plan. Men det är också en liten kommentar till att det är ett fucked up system som har skapats av den här idioten.
Ja, det har du fan rätt i. Det är lite kul.
Ja, det är faktiskt. Men... jag tyckte det var en av höjdpunkten när han berättade sin plan och att den var så fånig. Liksom.
Och jag tyckte också det var roligt bara i den där scenen att han satte sig där bak och plankade på spårbussen eller vad fan det heter.
Där han fick sig av barn.
Ja, de där barnen. Det måste ju vara liksom en
tag. Ja, det är också bra.
Ja.
Och då har han precis varit och lodat alkohol från det där jobbet han har fått. Alltså, han är ju en riktigt sorglig karaktär. Och så bara tittar han på sitt hem och så tittar han på baren, går till baren.
Jag tycker han är jättebra karaktär.
Ja, jag tycker han är bra. Och jag tycker han är fina, såna små enkla grejer som att han liksom... att han har fått en check och så försöker han betala spårvagn med sin check. Vad fattar du hur jävla fattig han är? Alltså hur mycket det här checken betyder för honom när han försöker betala spårvagn.
Hur mycket var 100, för han skulle få 100 dollar för det här jobbet. Hur mycket var det värt 1947? Det
kan jag har ingen aning, mycket. Men uppenbarligen har han inte ens en quarter på fickan när han går ut därifrån.
Liksom. Men säkert några tusen lappar tror jag.
Han är så satt i skuld. Liksom.
Har du klipp framme där?
Nej, jag tänkte på den här när han säger, när han berättar sin stora plan som, som en stor skurk alltid gör. Han berättar sin plan.
His monologuing.
Ja, precis. Of course not. You lack vision. I see a place where people get on and off the freeway. On and off and on all day, all night. Soon, where Toontown once stood will be a string of gas stations. Inexpensive motels, restaurants that serve rapidly prepared food, tire salons, automobile dealerships, and wonderful, wonderful billboards reaching as far as the eye can see. My God, it'll be beautiful.
Det här är ju skrivet av en snubbe som är så jävla trött på den här stan.
Ja, det är det.
Inexpensive motels and rapidly prepared food.
Som något positivt.
Ja, det är jävla bra. Men det är kul att han har sån visionär ton när han säger inexpensive motels.
Ja. Jag tror att det kan vara det bästa skämtet i hela filmen. Jag tycker att det är verkligen syrlig humor. Jag tycker det är jätteroligt.
Där börjar vi snudda vid så här. Okej, vuxna kan gilla det här också. Men det gick ju inte hela vägen.
Men alltså, det blev först tydligt för mig nu att det här var roligt. Mm. När jag såg det själv, jag bara, pattar nej.
jag förstod aldrig riktigt om han var en toon.
Jo. Först,
ja, eller han var ju en toon, den här Judge Doom. Och även den här Toon Patrol. Det var också toons. Och de ville då smälta ner toons.
Ja,
vad liksom.
Ja, de där vässlarna vet jag inte riktigt. What's their endgame?
Jag tänker att de är som det här judiska sonderkommando till Auschwitz, de som gjorde liksom jobbet där, de som var svikarna.
Okej, förlåt.
Det finns väl av
eller vet en Jackie Arklöv som var nazist.
Ja, men precis. Alltså man liksom motverkar sina egna intressen för någon sorts grupp.
Klassförrädare.
Jag bara tänkte att det framgick inte i filmen väl. Jag fick inte riktigt tänka.
Nej, inte så mycket. Men det finns ju alltid några sådana liksom. Det är som.
Jag gillar lite så den kitsch Heroes Journey-grejen lite. Att Bob Hoskins, han har förlorat all sin humor. Han ser ingen kul i någonting. Ja. Och det är det enda sättet han kan slå dem på för vässlarna. Skrattar ihjäl sig.
Just det.
Jag också roligt att det är så här.
Då måste han steppa upp och clowna lite för att.
Och det är så hans sångnummer på slutet som han motvilligt läser.
Ja, jag stör mig lite på att han läser det.
Ja, men, är han så dålig på att sjunga?
Ja,
eller? Ja, det måste finnas en historia där.
Men det är väl för att det ska spegla att hans karaktär har svårt för att göra det. Alltså det är väl inte, jag tror inte det. Men det är ju roligt eftersom de har, Roger Rabbit säger typ, you're killing them, you're slaying them, you're knocking them dead. Alltså alla det är ju termer för att riva ner skrattapplåder. Men att liksom du dödar dem, bokstavligen talat. Jag tycker det är lite roligt.
Man ser deras själar åka ut.
Jag tycker vässlorna är lite roliga också. Alltså de flesta, det är väldigt mycket av toonsen i filmen som jag tycker är det där är inte så roligt liksom. Det är bara en klischébild av vad de ska vara. Men jag tycker han är i tvångströjan och han som slår sig själv i huvudet med ett baseballträ. Det är roliga karaktärer.
Du menar Psycho? De har ju namn.
Ja, precis. Ja, men det är saker som jag tänker om jag vill se så här roliga tecknade figurer som barn så hade jag velat se dem. Liksom. Jag hade inte velat se Roger Rabbit till exempel. För han är inte rolig.
Nej, har du någon favoritkaraktär? Någon som stack ut? Ola gillar väl vässlorna?
Av de tecknade? Eller
eller generellt?
Ja, jag tycker skurken är en bra skurk också.
Vad säger du Jonas?
Nej, jag vet inte. Jag gillar nog Eddie Valiant bäst.
Alltså, gör du det?
Ja, jag har svårt för de där tecknade figurerna. Jag kan inte känna någonting för dem. Det skulle vara Jessica Rabbit i så fall, men det är ju... Ja, nej.
Det är den lilla pojken i det som pratar.
Ja.
Jag vet inte, jag kan... Det är lite... Även fast det är lite racist så gillar jag de här dumdumkulorna. Yeah. Alltså de hade karaktär. De hade karaktär.
Jag minns att du gillade dem som barn.
De hade nationalitet.
I haven't seen you since the day
the old prospector. Och så är det liksom Native American med, och så är det den mexikanska Sanchez. Alltså de är
jag gillar bebisen lite. Om jag nu Baby måste Herman. Gilla någon. Ja. excuse me, tuts. Alltså, den återkommer ju också, eller återkommer inte riktigt, men en lite snällare version finns med i Zootropia, som är faktiskt en helt okej film att se med sitt barn. Där det också är en sån bebisdjur.
Bebisdjur.
Bebisdjur, Pixar-film. Från. Ja.
Mm. Jag gillar Betty Boop mest.
Ja, just det.
Mm. Det är riktigt bra animerad film. Gamla Betty, alltså Fleischer Studios. När jag såg namnet på röstskådisen så tänkte jag, är det en släkting till Max Fleischer, alltså, som gjorde Betty Boop? Mm-hmm. Och poppar ju dem. Men det hittar jag ingenting på. Så
jag läste
inte.
Att de jättemånga gick tillbaka och gjorde sina, alltså originalrösterna kom tillbaka och gjorde sina. Jag tror att Betty Boop också var det faktiskt. Och Mel Blanc gick in och gjorde alla liksom till Warner. Och, alltså de gick in och en del hade dött, men det var liksom...
What a lucky girl. She's married to Roger Rabbit. Yeah. What a lucky girl.
Har ni någon... Den här tecknade figuren i till exempel Ankeborg eller Looney Tunes hatar jag mest.
Att man har någon sån karaktär som man inte gillar?
Mm-hmm. Jag har en sån.
Vem?
Musse.
Du gillar inte Musse Pig?
Nej.
Alltså, det är väl rösten jag har problem med.
Rösten, men också hela det här präktiga, de här byxorna. Alltså han är en liten råtta. Men nej, sluta.
En mus tekniskt sett, alltså det tycker jag nog ska inte vara.
Nej, det är Mickey Mouse, inte Mickey Mouse.
Det är rasistiskt.
Not Mike the Rat.
Behöver inte gå all, behöver inte gå helt Pablo Roberto på honom liksom.
Jag vet inte, det är någonting, men jag har svårt för honom.
Jag gillar scenen när Doom kommer in på baren och ska leta efter Roger Rabbit och säger så här: ingen tune kan motstå. Da-da-da-da-da.
Jag tycker det är jätteroligt. Alltså
det var en scen jag minns också. And
men det är också någonting med Roger Rabbit. Han är alltid off timingmässigt. Alltid.
Ja.
Mm. Det är nästan
han är en dålig komiker.
Snyggt.
Han är verkligen en dålig komiker. Mm. Kanske meningen.
Ja.
Förmodligen.
Ska vi avsluta? Är det någonting slutligen ni har att säga? Har vi chansen?
Har vi pratat om Jessica Rabbit, den pornografiska sidan, tillräckligt mycket? Det finns ju en
subkultur. Det kan vi aldrig göra.
Nej, det kan vi inte.
Aldrig prata om
De kallar henne väl för en booby trap. Mm-hmm. Tillfället.
Har en sån, för hon har en fälla mellan pattarna.
Det är en ordvits där. Det är lite som damdambolls.
Jag kan tänka mig att hennes pattar, det är lite som Skalmans skal. Att hon
allt
kan ta en steg. Sådana saker.
Men vi hann prata lite innan. Dels om att det naturligtvis finns en massa så här tecknad porr helt enkelt. Så det finns av alla möjliga animerade figurer. Det finns naturligtvis av henne också. Så där är väl nästan... där jag har stött på den här filmen är att hon dyker upp lite grann i sådana sammanhang. Alltså dels rent så här, vi har tecknat på det här, Jessica Rabbit dyker upp, men också så här diskussioner. Jag såg någon sån här YouTube-klipp där någon hade diskuterat hennes kroppsform och att en människa skulle dö om man såg ut så. Att det var biologiskt omöjligt. Det var dödligt att säga så. Men, och sen diskuterat varför man tänder på det, varför det funkar sexuellt liksom. Och det är ju liksom enkla grejer, det är liksom det är överdrivna stimulin som man går igång på, men det är liksom också lite perverst att man blir sexuellt attraherad av något som man dör av.
men det är väl sån här tjejer som tar bort revben och sånt där, att man liksom för att alltså resten av de kvinnliga organen för att man ska kunna bli gravid är ju liksom flyttbara omkring eller liksom så. Så man kan ju ha en sån här korsett och skit, men revbenen måste man ju liksom operera bort. Så kan ju inte vara bra. Men
det var någon som kollade på den där Barbie-kroppen också och hade räknat ut så att Barbie skulle ha så här, hennes pattar skulle vara så här G-kupa och hennes så här fötter skulle ha storlek 31. Alltså du vet, hon skulle vara 1,86 lång och hennes ben skulle vara typ 2/3 av kroppen. Alltså det var helt omöjlig kropp liksom. Barbie-kroppen är ju också helt omöjlig. Sen har vi tagit det ännu ett steg och gjort Jessica Rabbit antar jag.
Barbiekroppen är ju väldigt asexuell i jämförelse. Den måste ju någon som var medvetet avsexualiserad, att den är så lite former på, tänker jag.
Ja, men hon har ju fortfarande pattar och jättelånga ben.
Ja, det, alltså, men det är väldigt, om man tänker långa ben är sexigt, så är det väldigt mycket långa ben. Men det är ju liksom sådär, Jessica Rabbit har de ju gått emot och bara supermycket tits and ass, ja, på ett sätt som man nog inte hade accepterat på Molly Dog.
Helt klart.
Det finns ju också den där som jag skickar klippet till er. Snudd på vandringssägen, men det är väl sant att i den ursprungliga animerevisionen så finns det några rutor där man ska kunna se hennes könsorgan, och i praktiken så ser man väl inte mer än att det är lite skuggat i skrevet.
Men ja, jag
har
läst att det skulle vara så hudfärgat så att det skulle vara indikation på att hon inte hade något trosor.
Det är hudfärgat, men det är också lite skuggat, så att man kan tolka det som
det.
Typ, de har inte brytt sig om att rita och trosna ordentligt för att det är bara är tre rutor som ingen ser det. Eller så har de tänkt att det är lite könshår.
Och sen läste jag att de hade lagt på vitt där, så att det var indikation på trosor, och sen hade de gjort om det så att de täckte det helt och hållet, så att det inte syntes någonting.
Jag tror inte hon skulle ha vita trosor.
För att hon har knullar så mycket.
Att de är så smutsiga.
Gula.
Ja, det är för att flytningarna syns så mycket då. Jag menar. Men nej, jag vet inte. Men alltså, det är... Men också det här samlaget hon har med chefen där i början.
Pärrikrik.
Ja. Det är alltså ett samlag.
En klapplek, va?
En klapplek. Det är inte så ett samlag går till, Fanny.
Men det... Vänta!
Nej. Händerna möts, det är inte samlag.
Måste ändra min Tinder-bio. Men jag tänkte, det är väl så en animationsfigur blir till.
Det tror jag inte. Jag tror skämtet är att man ska insinuera att de har sex, och så visar det sig att de leker pancake, och att Roger Rabbit blir ändå jättesvartsjuk och ledsen.
Jag tror inte att det är... Jag tror jag uppfattar det som det också. Att det är såhär, de är... Det hade varit, alltså, det spelar ingen roll om de har sex, men pancake, där går fan gränsen för Roger Rabbit. Ja,
inte med min fru, för då är liksom... Så tolkar jag det.
Okej.
Är det någon som vet varför det inte fanns ett frågetecken i slutet på titeln?
Ja, men säg.
Nej, säg.
Vad betyder det? För att det är liksom så här lite sån här vidskeplighet. Det betyder otur att ha en frågetecken i en filmtitel.
Varför? Aha. Och vilka andra filmer har haft frågor utan frågetecken?
Nej, det vet jag inte.
Who's that girl? Det var därför jag ställde frågan. Jag visste det du sa.
Okej, för jag vet inte någon mer än så att det finns...
Jag vill veta om Who's That Girl har frågetecken.
Ja, det borde man kolla.
What's Eating Gilbert Grape?
Alla som var med i filmen har dött.
Det var någon som, ja, eller hur? Det var ett frågetecken i en film och då dog alla.
Det hade jag ingen aning om.
Nej, jag heller.
Och jag tänkte inte ens att det fanns, att det saknade ett frågetecken. Wow. Vad fan, betyder det att den här podden inte kommer att bli så jävla framgångsrik?
Det är bara film, ja, men det är bara filmtitlar det gäller.
Ja, okay. Alla alltså, poddar har ett frågetecken. Questlove, han är framgångsrik.
Bara lite kort här, vet ni vad de slog ut för andra komedier det här året? För det här blev den mest inkomstbringande under 88.
Kom älskling, jag krympte barnen? Nej.
Nej,
det tror jag inte. Den kom nog kanske året efter eller något. Eller 90.
Pretty Woman då? Är det 87?
Pretty Woman kan inte varit här, för den borde ha kommit längre på listan.
Eller 91.
Ja. Senare, ja.
Ja, jag har de 21 mest framgångsrika här. Och på 21 plats, det finns mer, men jag tog en skärmdubb. 21 är Young Guns med Emilio Estevez. Rain Man kommer på 19. Sen har vi Naked Gun, kommer på 14 plats. Willow 13, Fish Called Wanda 12, Twins 11, Beetlejuice 10, Die Hard 9, Moonstruck 8, Cocktail 7, Tre Män och en Baby nummer 6, Crocodile Dundee 2, 5, 4, Big, 3, Good Morning Vietnam, 2, En Prins i New York och 1, Roger Rabbit.
Men där har vi också anledning till varför de där skådisarna inte hade tid att jobba med Roger Rabbit.
Exakt, alla var upptagna med andra
filmer.
Det var en jävla massa...
Och frågan är vilka som tackade nej och
vilka, ja, precis.
Vilka som blev över liksom,
Ja. Bill Murray missade det. De hade försökt nå honom. Det här var 88, det fanns inte så mycket. Det fanns en telefon liksom. De hade försökt nå honom, han hade inte varit anträffbar. Och sen hade han läst om det typ att så här, vi hade tänkt, vi ville ha Bill Murray men han var inte anträffbar. Så han blev jättearg.
Jaha, han ville ha den?
Han ville ha den.
Ja, jag har hört att Bill Murray även idag inte har några sätt att bli liksom kontaktad på.
Ja, just det.
Förutom brevledes. Eller så kan man... typ säga att man vill ringa honom eller vill ha kontakt med honom och då går han liksom och eller det finns något sorts telefonautomatsystem som han vet han har inte ens mobiltelefon utan
man måste skicka en brevduva och då måste man först ha en duva från hans hustak och bära med sig.
Han är väldigt svår att få tag på till.
Wow,
jag gillar det. Underbart.
Jag gillar det underbart. Mycket.
Verkligen.
Är någon av er som har sett filmen The Reluctant Dragon?
Nej.
Det var en Disney-film som handlade om, jag vet inte exakt vad den handlade om, men det handlade om en kille som är väldigt lik Bob Hoskins, så, alltså verkligen lik. Jag trodde nästan att det var han, men det kunde det inte vara i och med att den var gjord så pass mycket tidigare. Men det handlade om en snubbe som kommer till Disney Studios och går igenom alla de olika studiosarna och ser hur de gör filmerna.
Okay.
Och samtidigt tror jag ska lösa något mysterium av något slag. Okay. Svartvit film.
Mm-hmm. Mm.
Så jag tror att de kan ha valt honom utifrån att han var lik den figuren.
Ytterligare en referens.
Ja. Mm. Helt säkert, för att The Reluctant Dragon är med. Jag vet inte vad den heter på svenska. Den är så här Peter och draken, var det samma? Nej. Men just den draken var med i alla fall. Som den tecknade draken som också är med i filmen.
Okay.
I Roger Rabbit. Så det de hintar någonstans där. Jag vet inte exakt hur. Men...
Just det.
Ja, jag ser mig. Är det någon sådär... Du gillar ju inte den här. Det har ju framgått.
Jag har svårt för sån här slags animation. Även om jag tycker att den är helt fantastisk.
Men animation från, säg den här tiden då? Säg 80-talet eller slutet av 80-talet. Var det någonting... Vad gillade du därifrån?
Ingenting? Jag gillade gamla, så verkligen riktigt, riktigt svartvitt.
När slutade det vara bra då?
45.
Efter det var det bara utför alltså.
Nej, jag kan inte säga också. Jag är faktiskt inte så mycket av en nerd att jag lägger årtal och sånt på minnet.
Nej.
Jag har bara sett väldigt mycket.
Mm.
Gjort en del.
Är det, så det som görs idag, så, alltså Pixar och sånt där, det, tycker du?
Jo, alltså, det är helt fantastiskt. Ja. Men där är det också, de lyckas ju göra sina karaktärer så att man bryr sig om dem.
Mm.
De här som gör lite, tar det här DuckTales-spåret där allting ska bara snurra och sprängas hela tiden. Då tappar jag mitt intresse.
Ja.
Och då spelar det egentligen ingen roll om det är riktiga alltså människor, typ som de senaste Star Wars-filmerna. Jag bryr mig inte om de dör eller lever. För jag vet att antingen kommer de tillbaka eller inte, och jag kommer inte att bry mig. Det känner inte ni så med nya filmer? Att hela Sagan om ringen-grejen, jag kunde inte bry mig mindre. Det kändes som att jag satt fast i ett datorspel som bara skickade mig till en häxa, sen till en drake och sen till ett troll. Och sen blev jag bara trött.
Det var någon
Star Wars mer som... tror jag. Det är helt tappat.
Jag kunde inte bry mig mindre.
Vilken då?
Alltså hela serien från, redan från de prequels-grejerna började
jag
tappa.
Jag slutade bry mig om Star Wars 1985.
Lagom tror jag.
Jag var hypad för de här nya som kom nu. Jag hatar prequelserna. Jag såg ju bara episode 1 9 gånger på bio såklart.
Jag började se den första av de nya som kom nu och så insåg jag att det bara var oj nej, de har ju bara upprepat saker från första filmen och så har jag förstått efteråt att det bara är en så här, heter det soft reboot eller vad heter det någonting? De gör typ om den men de låtsas att den är samma värld.
Ja, jo alltså den fick ju mycket skit för det och sen när de gjorde tvärtom då fick den skit för det. Alltså det var lite så.
Och jag tror att de förtjänar i båda fallen. Jag tror att det var skit.
Jag gillade nostalgin i de här nya 7, 8, 9 faktiskt. Jag tyckte den sista var riktigt besvikelse.
Okay. Återigen, inga hatar Star Wars så mycket som Star Wars-fans.
De
hatar Star Wars.
Ja. En holländsk vän som började gråta efter Jar Jar Binks dök upp. Alltså han grät inför mig när jag nämnde honom. Han tyckte att allt han hade investerat, han hade typ alla leksakerna, allt han hade investerat var bara förstört. Han ville inte ens veta av det.
Men jag tycker att det är han som ska skämmas lite grann. Eller jag kände så när jag såg filmen att det var liksom lite pinsamt att jag hade gått och sett det här och så insåg man, ja just det är ju barnfilmer det här. Och vad har jag för rätt att investera engagemang i det här liksom?
Jag tycker man kan bli besviken, absolut. Men att börja gråta eller tycka liksom att det har förstört hela min värld. Det är lite överdrivet, tycker jag.
Min poäng var att det är han som förstår sin egen värld.
Jo, men absolut. Det är,
det är du som har köpt en massa leksaker. Ja, liksom, kom igen.
Ingen har tvingat dig att leva den här, det här livet. Liksom.
Du borde fattat vad det går att bli på så jävla mogna var inte de första filmerna där vi är med i boker och sånt.
För att återkoppla till filmen. Väldigt liten sån hardcore fanbase fick den här filmen. Ja. Jag har aldrig hört talas om en Roger Rabbit liksom fanatiker.
Nej. De gjorde ju typ inga merch. Det fanns Roger Rabbit och så fanns det Baby Herman och så fanns det typ någon mer jag läste. Jessica Rabbit. Men alltså, och det var liksom typ
man,
så här,
hur kan man missa möjligheten att skapa en Jessica Rabbit knulldocka? Jag fattar inte. Jag har gjort miljoner och åter miljoner. Mm. Det är där pengarna ligger.
TV-reklam.
Filmen
liksom.
Är bara reklamfilm för Jessica Rabbit.
Dad, where are you going? I'm just going in with Jessica for a while.
Det finns säkert.
Det finns säkert, ja.
I'm coming out Monday.
Men vad jag ska säga, alltså,
Jessica Rabbit, fuck her tonight!
Jag tyckte nog att Roger Rabbit-filmen var precis lika bra eller lika dålig som den var innan. Alltså det är väldigt svårt att bry sig om karaktärerna. Ja. Det är ju... Då funkar det inte för mig.
Nej.
Ska filmen vi... var fantastiskt bra. Alltså animationerna är ju lika bra idag som de var då. Ja. Mm. Det har inte förändrats. Det är bara det att nu hade vi kunnat göra det bättre.
Mm. Ja, absolut. Ska vi gå till
vi har frågan? Punkt, det är bara jag som tar upp den varje gång. Så jag känner mig... Men vi är sexy.
Just det!
Det börjar bli mer och mer din grej.
Ja, varje gång är det. Det är inte jag som har lanserat det från början. Men det är ju bara jag som håller. Men absolut. För jag satt och tänkte på det förstås. Och i den här filmen så hade jag ju velat se sexscener. Det hade ju förstört filmen naturligtvis om Bob Hoskins hade haft sex med Jessica Rabbit. Men det hade varit intressant.
Ja, det är det. Man hade ju gärna velat se de där bilderna när de, för de där dirty pictures som han tog. Och man bara, nu ska jag få se. Och så bara, de gör en klapp.
Ja, alltså det är något rafflande. Och det är ju rafflande så här, rent hur ska det se ut och vad händer nu. Men det är också så där rent filosofiskt, den här Westworld-känslan. Okej, de skapar de här ritade idealkvinnorna för att ha sex med... Och får hon dåligt samvete, känns det som att onanera, alltså är det prostitution, vad blir det av det liksom? Så att hela den feelingen hade varit intressant, men det hade ju blivit väldigt skevt.
Och det hur blir det en annan film?
Ja, väldigt annorlunda, men det intresserade mig.
Hur barnen liksom. Blir, är det det du ska...
Ja, hur blir barn till? Hur har de skapats? Är de ritade?
Nej, men,
alltså,
ja,
vad säger filmen?
Nej, filmen säger väl att de gör sig en fabrik, eller?
Är det så? Att de gör sig en fabrik.
Hon säger drawn. I was drawn that
way. Just det, hon säger faktiskt att hon blev ritad.
Men de håller det väl ganska vagt. Jag tycker det finns en charm i det också.
För de lever ju i en annan värld liksom.
Nej, jag tänker mig att de blir ritade. Och det är därför det är dirty att hon sitter och håller på med hans händer.
Ja, jag vet inte. Ska vi gå till frågan? Jag gillar inte den här sexfrågan.
Jag tänkte bara precis några ganska kort innan den här så kom ju den här när Tom Hanks vill ligga med en sjöjungfru, Splash.
Ja, just det.
Det kom också alltså, det kom flera filmer runt det här temat. Det var några killar i någon så här universitets studentkorridor som byggde en sexrobot. Det var liksom det var runt den tiden så här, teknologi, vad kan så här incels göra?
Folk började inse att någon gång i framtiden kommer det byggas bra AI-robotar.
Ja.
Och hur kommer det vara?
Ja, men precis.
Under coronatider kommer det säkert byggas en hel del, tror jag. Ja. Det sitter en hel del incels redan nu. Ja.
Jag har inte en tid att ta i tur med det här som jag har tänkt på så länge.
Ja, men alltså, det kanske också så här, det öppnade upp för att bli fler nördar. Datorer började komma och sådär. Man började se så här, ja okej, jag kanske är en sån här kodare då. Kanske blir jag rik, men jag kanske får skapa mig en egen kvinna.
Ja, precis.
Eller någonting.
Ja. Jag vet inte, sexscener vi skulle alltså hade velat se. Erik gillar inte frågan.
Jag har inget emot frågan, men jag tycker alltid att det är svårt. Vad är det för sex vi
men
ska
det
se?
Äkta paret då? Jessica och Roger Rabbit.
Det är också velat se. Det är min tvåa på listan. Bara för att se hur rent så här fysiskt.
En kvinna har sex med en kanin.
Ja, för att det är så mycket snack om det. Hur kan du älska honom?
Nej, det är två tunes.
Det är två tunes.
Och hon säger att han är bra i sängen och sådär. Så vill man se det. För att det är weird.
Det är bara att söka på det. Det finns helt säkert.
Eller hur? För en gångs skull så finns det här säkert att se någonstans.
Jag vill inte se det som porr. Jag vill ha den obehagliga känslan att med i filmen. Ja. Och att 11-åringar kommer att se det.
Bugs Bunny och Mickey Mouse.
Ja, det är också, absolut. Ja,
eller Daffy Duck och Kalanka när de spelar piano.
Aggressiv sex.
Ja. Aggressiv sex.
Det är hatsex.
Ja, det är mycket saliv där.
Jag vill att någon hatsex med mussen nu.
Mm. Ja, eller när han är inne i Toontown och allt det här galna händer, att han också springer in i någon sovrum och det pågår gruppsex där inne. Ja, en massa djur.
Jag har hört att de som jobbar på Disney World och Disneyland, alltså de som är liksom prinsessor och de som är inuti mussedräkten och sånt där, de har skit mycket sex med varandra.
Ja, det säker. Ja, herregud.
Garanterat, för det är också sån här, det är också en fördom att folk som har lite så här tråkiga jobb, de bara tar igen det som fan med droger
det,
och sex.
Det är så här, det är unga människor, de tjänar jordnötter, de är så här, och sen, det är väldigt så här, väldigt mycket dödtid. Så det är väldigt, så fort de får chansen så tar de till en av dräkten och knullar i omklädningsrummet.
Ja, i sina kläder.
Ja.
Tips till alla incels där ute. Börja knulla varandra för helvete.
Ja, det är dags nu.
Bra, fan.
Ja, det är dags nu.
Ge varandra corona, snälla.
Ja, ha, ska vi dyka på?
Ja, vi tar frågan. Vad säger vi att vi kan väl... Vi kan börja här, Erik Broström. Håller den Roger Rabbit 1988?
Ja, jag vet att jag kanske borde säga nej. Men jag tycker att den håller. Och jag vet att jag säger det oftast. Men jag, av några anledningar. Dels så tycker jag att... Det är intressant som en film för att det är den enda i sitt slag som har gjorts på det här sättet. Jag tycker det är kul att de har valt att använda liksom vanligt gamla tecknade figurer. För det gör att den aldrig blir daterad. Den tecknade världen är i... Vi försöker inte göra CGI snyggt liksom. Det är inte så att vi försöker tro att de är samma. Utan det är två världar som verkar i samma liksom universum. Så att de passerar varandra och ser lite så tack ut. Då är det så här, ja men det är för att det är tecknat. Alltså jag gillar på något sätt att den håller rent tekniskt för att den aldrig var så bra från första början med flit. Så att så här, okay. Nej men det är Betty Boop och hon är svartvit. Alltså så här, så, och sen så gillar jag de små liksom blinkningarna till gamla noir-grejer. Och jag blir fortfarande lite underhållen. Jag skrattar inte åt skämten, men jag blir fortfarande underhållen. Min största pet peeve, det är själva Charlie Fleischer som Roger Rabbit. Det gillar jag inte. Men jag gillar Judge Doom och Bob Hoskins. Alltså de karaktärerna. Är det väl egentligen? Så ja, den håller för mig.
Mm. Ola Aurell?
Ja, tycker jag väldigt likt. Det är ju inte tekniskt imponerande alls längre. Och det fanns perioder när det cirklade väldigt mycket kring Roger Rabbit som jag inte tyckte var roligt helt enkelt, för att det är en så jäkla dålig karaktär som man inte bryr sig om. Men sen framförallt slutet när han kommer in i Toontown och Roger Rabbit är ju inte med lika mycket på slutet.
Nej.
Och så börjar det bli kretsa mer kring Judge Doom och Vesslorna. Jag tyckte den tog sig och jag hade klar behållning av den, så sammantaget så höll den faktiskt, känner jag.
Jonas Pike, ja, Roger
precis,
Rabbit.
Ja, precis som jag sa innan, alltså jag tycker nog att den är lika imponerande idag som då. Alltså det är inte, det har inte blivit sämre det de gjorde. Men filmen i sig ger jag inte mycket för, alltså, som story och så.
Nej.
Men annars är det fantastiskt. Jag kommer nog kolla på den igen och verkligen ta itu med alla referenser som jag känner mig kunna hitta. Liksom.
Mm.
Bara för att det är kul.
Ja. Så frågan, svarar du på frågan?
Ja, jag tror det. Den är lika bra då som nu. Okay, det vill säga inte jättebra. Alltså som film dålig men imponerande.
Den gjort. Håller inte.
Alltså den är lika, ja, den håller då. Den är lika dålig som den var då.
Okej,
okay,
den har
Vad är det här för? Den har åldrats som en sån McDonald's-bröd. Som det var inte bra då, men det har inte det är inget har anfrätt.
Men jag säger det på två olika sätt. Alltså hur den är gjord. Fantastiskt, fortfarande lika bra som, alltså så, visst jag förstår problematiken där, att de inte gick in och gjorde någon efterredigering med dator. Hade de gjort det så hade de ju löst alla de problemen med att man inte tittade på rätt på figuren och lite sådana saker. Så att det håller, men storyn tycker jag fortfarande, jag har fortfarande inte riktigt greppat den.
Nej,
det gjorde jag inte då och det gjorde jag inte nu. Nej, och det
den,
jag är,
den är frystorkad mat från andra världskriget. Alltså, den är helt oförändrad.
Ja.
Jag förstår vad du menar. Fanny Agazzi, håller den?
Nej.
Nej.
Nej men alltså den håller inte. Jag ser Dunderklumpen istället. Ja. Sluta nu.
Ja.
Jag avslutar med att säga att nej, den håller inte. Jag minns att jag tyckte att den var ju ballt när man var liten, för att det här var något alldeles nytt. De var på den absoluta framkanten vad gäller teknologi och sånt där. Men ser man den idag, så det har ju tiden har sprungit ifrån dem. Jag fattar att det är så här, det är gammal animation och sånt där. Men jag vill ju se snygga grejer. Jag älskar ju Pixar för att det är så jävla snyggt och ballt. Och sen är det en bra film ovanpå det. Men här har du ju noll. Du har en dålig story. Du har karaktärer man inte bryr sig om. Och du har teknik som är föråldrad. Så nej, vi gör folk en tjänst, tror jag, när vi säger att nej, den här håller inte. Du kan lika gärna låta bli.
Ja, och om du har sett den när du var liten som jag och har goda minnen, låt dem få vara goda minnen.
Mm-hmm.
För det kommer inte bli bättre.
Nej, men precis. Det är därför jag inte tänker se Göta kanal igen. Jag hade så fina minnen av den från när jag var liten.
Ja, ah, så du går runt med bilden fortfarande att den är en bra film?
Ja, ah, okay. Ja, och jag tänker inte förändra den. Jag tänker inte förstöra den bilden. Liksom. Den är förmodligen skit. Jag vet inte, men jag gillar den.
De oändliga resan.
Oändliga historien?
Ja,
fy fan, den råkade jag springa på TV3 för en år sedan. Och jävlar vad illa det var.
Oh, det var illa. Oh, oh, oh.
Mm. Det där.
Men den ska man bara se om man har ett barn som är superintresserad.
Det var det jag försökte.
Jaha, men de blev inte det.
Nej.
För min unge tyckte den var jätterolig. Och då tänkte jag så här, ja, okej, jag ursäktar det.
Okej, ja. Lägg en jättesnigel på en sån kärra och bara dra den igenom. Alltså fan vad dåligt det var. Vad heter det? Så det var det. Vi är väl rätt överens, hyfsat överens i alla fall, om att Who Framed Roger Rabbit inte håller. Ja, vad ska vi se nästa vecka då?
Vad sa vi? Antingen Jagad eller Thelma & Louise?
Ja. Oh, intressant.
Ja. Jag är mer inne på Thelma & Louise i så fall. Jag tycker att den är intressantare att diskutera kanske så här 30 år senare.
Ja.
Än vad... Jag tror att det finns mer så här samhällsaspekter på det,
ja,
som är mer intressanta.
Och så är det så många skådisar och det är så göttigt. Ja. Mm. Ah,
den tar vi.
Fan, den tar.
Thelma & Louise, vad var det? 91 eller?
Något säkert.
Någonting
sånt. Är det Brad Pitts första film?
Det genombrott var hans, lite ja, av hans genombrott.
Genombrott, ja.
Och många andra är med som är väldigt bra. Det här har varit filmpodden Håller den. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, ja, du har varit Ola Aurell, du har varit Jonas Pike. Tack så jättemycket för att du kom.
Du
bidrog med riktig kunskap. Det är jättebra. Och du har varit Fanny Agazzi.
Ja.
Nästa vecka ser vi alltså Thelma & Louise. Vi hörs. Tja då.
Hej då.
Fan, jag lyckas gå mot strömmen här 3 gånger i rad.
Har vi något på min sida idag?
Det var ja, det är också skönt.
Åh, ja men det var
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!